finns det tre Jesajor. En första, en andra och en tredje. Ja, det hävdades för i slutet på 1800-talet så fördes den här tanken fram av en tysk bibelforskare. Den första Jesaja, eller den äkta Jesaja, skulle då ha svarat för första delen av Jesaja-boken 1-39. Sen skulle det vara en helt annan Jesaja som levde mer än 150 år senare, som cirka 540 före Kristus svarar för 40-55. Och så skulle det vara en tredje, en trito Jesaja, som skulle svara för kapitel 56-66. Om jag nu skulle svara direkt på frågan så blir svaret nej, det finns inte tre Jesaja. Det är totalt omöjligt. Och detta bara på grundval av att studera Jesaja-rullen i detalj. Inte bara tycka någonting, utan tränga in i texten. Men först ska jag nämna att det här med tre Jesajor, det är gammaldags skåpmat. Idag räknar man med 23 Jesajor. Och det är inte heller så som Bernadotte i Tyskland menade, att Jesaja 1-39 är då från cirka 700 före Kristus. Och sen kommer då 40-55 från cirka 540, och sen kommer 56-66 från efter 500 före Kristus ungefär. Utan nu, med alla dessa sena tillägg som man räknar med, så är faktiskt Jesaja 1-39 det yngsta. Om man håller fast vid att Jesaja 40-55 skulle vara cirka 540 före Kristus, och trito Jesaja, ja, där finns det massa olikartat material, menar man, från olika tider, men i regel inte senare än så där 480 före Kristus. Men i Jesaja 1-39, där är det massa avsnitt som man daterar så sent som 200-talet före Kristus. Så det är en helt annan situation. Men vi kanske inte i detalj, ja, vi kan ju bara nämna då att messianska profetior som vi har i till exempel kapitel 9 och 11, de räknar man med var sena tillägg. Och hela avsnittet Jesaja 13 till och med 23 innehåller massa sena tillägg. Till exempel 13-14, som jag skrev min doktorsavhandling om, det ansåg man ju var från 500-talet, och det var främmande tillägg i Jesaja-boken. Men också mycket av de följande kapitlen. Och sen kommer vi fram till kapitel 24 till och med 27. Ja, då är det riktigt sent. Då räknar man med att det är apokalyptiskt material påverkat från Iran bland annat, som har kommit till 500 år efter Jesaja. Därför där finns ju tanken på det dödas uppståndelse, kroppens uppståndelse. Därför talas det ju om det eviga livet. Och den tanken fanns inte från början, säger man. Utan den kom som en import så småningom. Och därför så måste det här vara sent. Och så går vi sen fram till kapitel 34-35, då är det sent material. Och 36-39, det anser man också var sent. Så man slår sönder hela Jesaja-boken och fortsättningen med det är det samma sak. Men så här kan man inte göra om man har någon som helst respekt för texten. Man måste läsa en text i sitt sammanhang. Nu har ju kanske också konservativa forskare ibland hjälp bibelkritiken med ett, som jag menar, ett stort misstag. Och det är det att man sätter in kapitel 40 och framåt i en helt annan kontext, sammanhang, än Jesajas eget. Man tror i alla fall att det är Jesaja, man håller fast vid det, men på något sätt har profeten placerat in sig i en helt annan situation. Och det blir ganska märkligt, för profeterna står med fötterna på jorden ordentligt. Amos, han befinner sig i Tekoa. Han är herden från Tekoa, och det är noga med var är han och var går han och vad profeterar han. Och han kommer med förutsägelser, framtidsutsagor, men han står någonstans. På samma sätt är det egentligen med Jesaja. Men när det då talas om stor plundring och förödelse och deportationer, då har också konservativa forskare sagt att det måste syfta på den babyloniska deportationen som skedde genom Nebukadnessar i början av 500-talet. Och det är alldeles sant att Jesaja talar om den deportationen, han profeterar om den, vad som ska komma. Och också om befrielse genom Koresh från fångenskap i Babel. Men när han utgår ifrån en plundring och en förödelse, då har den skett på Jesajas tid. Och ett huvudargument i kapitel 41 till exempel hos Jesaja, det är att det här var förutsagt. Det som nu, den plundring som nu har sett. Ni kan se det. Och vad kunde de se? En total förödelse av landet. Jesaja säger ju redan i sitt första kapitel, som är en sorts inledning till hela hans bok. Ni kanske minns hur han uttrycker sig där. Han säger, ert land är en ödemark. Era städer är uppbrända i eld. Era åkrar förtärs i er åsyn av främlingar. En ödemark är det som efter främlingars framfart. Du, dotter Sion, har lämnats kvar som en hydda i en vingård, som ett vaktskjul på ett gurkfält, som en belägrad stad. Om Herren Sebot inte hade lämnat kvar en liten återstod åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Alltså total förödelse av alltihop. Men genom ett mirakel blev Sion, Jerusalem, skonat. Detta skedde år 701 före Kristus. Det vet vi 100% säkert. Förutom de bibliska källorna så har vi då assyriska materialet. Och vad hade hänt? Assyrierna hade tågat in i landet, precis som var förutsagt. Gång på gång så profeterar Jesaja om att Assyrien ska komma som en rakkniv. Och det står i till exempel 10:e kapitlet hur Herren använder sig av Assur som sin vredes ris för att straffa det avfälliga folket. Och det berättas om i samband med Jesajas kallelse hur det ska bara bli en tiondel kvar också det. Ska hemsökas svårt. Ja, vad hade hänt genom assyrierna? Jo, precis det som var förutsagt, så hade landet härjat så svårt. Och kulmen kommer genom Sanherib, som blev kung 705 före Kristus. Och både han och hans företrädare, de bär namnet Babels kung. Så det är totalt misstag om man tror att så fort ordet Babel dyker upp så måste det syfta på nybabyloniska riket. Assyrekungarna var alltifrån Tiglat-Pileser den tredje oerhört angelägna om att betona att de är Babels kung. Och Babel, det är inte underligt att det är ett passande namn för fiendskapen mot Sion, fiendskapen mot Jerusalem, fiendskapen mot Guds folk. Jerusalem står där och Babel står där, Gud och Satan, Guds rike. Och angriparna mot Guds rike som vill döda och förvanska. Assyrkungen är mitt vredesris. Jag sände honom mot ett gudlöst folk, mot min vredes folk. Jag befallde honom att plundra och ta byte, trampa ner dem som smuts på gatorna. Kan det syfta på Israel och Juda? Ja, hur börjar Jesaja sin bok? En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba. Men hur är det med mitt folk? De fattar ingenting. Förstår ingenting. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergett Herren föraktat Israels helige och vikit bort från honom. Avfallet var stort. Det var stort redan under ökentiden. Det var stort under domartiden. Det var stort under kungatiden. Och det var oerhört stort under 700-talet. Och så kommer då assyriska furstar och härjar. Och vad säger Sanherib själv? Inskrivet i kilskrift på en hel bergvägg. På en cylinder. Jo, det står att jag intog 46 städer i Juda. Hans företrädare hade intagit hela Nordriket och deporterat folket där och lagt Samaria i ruiner 722. Men efter det fortsätter hemsökelsen, för att Juda inte dugg bättre än befolkningen i Nordriket. De är också trotsiga och avfälliga. Och Sanherib förstör, trampar ner, precis som det står där. Och han säger i sina inskrifter, om jag nu minns rätt, så säger han var över 200 000 som jag deporterar. Och det har man tappat bort. Det förstår jag att man kan ha missat det när man läste det här på 1800-talet. För att de här uppgifterna, de hade man inte då. Utan de här assyriska kilskrifterna har kommit fram efter den tiden, i början på 1900-talet. Men nu när vi har materialet, så vet vi att det har skett en sån här oerhörd ödeläggelse, precis som Jesaja säger. Och ni kan ju tänka vilken nöd. Döda lite överallt. Man har förlorat sin far och sin mor och sina barn. Några få lever kvar, många har förpassats och husen har lagts i ruiner. Och nu tror jag alla att också Jerusalem ska läggas i ruiner. Ja, vem skulle inte tro det? Den assyriska världsmakten med alla soldater belägrar Jerusalem. Det är en struntsak för Sanherib, och det säger han ju. Vad inbillar ni er? Tror ni att det är att Herren ska kunna skydda er stad? Har ni inte hört vad som har hänt med Hamats och andra städer? Deras gudar kunde inte hjälpa dem. Och så skulle Herren vara någon mer. Och så smädar han och så hädar han Herren. Och så uppenbarar Herren och så säger att ni ser ju vad som har hänt. Det hade jag förutsagt. Ni kan själva se det. Ta fram era avgudar, era stumma avgudar som inte ens kan stå själva utan att ramla omkull. Ni måste stötta dem och ni måste bära dem. Ta fram deras förutsägelser. Var finns de? Har de förutsagt det? Kom fram med det nu. Kapitel 41 är som ett rättegångskapitel. Och Jesaja har flera sådana här rättegångar. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Kom igång på gång. Ja, de kan inte ta fram några förutsägelser som nu har gått till fullbord. Nu har ni sett det. Det går inte att förneka det. Kan någon förneka det? Det går inte. Det är ruiner, det är ödeläggelse så till den grad. Och så säger profeten, men från och med nu förutsäger jag nya ting. Och då tror de inte det. Ja, men ni såg ju vad som hände, vad förutsade jag förut, det hände. Och det jag förutsäger nu, det ska hända. Och så förutsäger han i detalj bland annat följande i kapitel på flera ställen, men bland annat i slutet på kapitel 44. Jag är den som säger om Kores, han är min herde. Han ska fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det ska bli uppbyggt. Och till templet, din grund ska bli lagd. Ni har sett att det jag förutsade, det hände. Han hade också förutsagt att in i denna stad ska inte Sanherib komma. Det var ju helt orimligt. Det är klart att han kommer att inta Jerusalem som en munsbit. Dagen därpå går man utanför murarna. Det ligger 185 000 man döda. Och det bekräftar Sanherib. Inte just att det var 185 000 man, men att han av spillror och som mer måste vända tillbaka till sitt land. Det orimliga hände att Jerusalem föll inte. Inte nu. Det skulle falla senare, men inte nu. Och precis det orimliga som var förutsagt, det hade hänt. Och så säger profeten, nu förutsäger jag nya ting. För profetian om Koresh Och den går i detalj i fullbordan. Och för att vi ska verkligen ha material för att det går i fullbordan så finns Kores skrivelse. Vi brukar kalla det för Kores edikt eller Cyrus edikt från 538 i Gamla testamentet 3 gånger. Man behöver det 3 gånger. Allting behövs 2 eller 3 gånger. Där står det precis och hur Gud påverkade mitt sinne och hur Gud har styrt så att jag säger och ger order om detta, att Jerusalem ska byggas upp och det stämmer. Men inte bara om Kores, utan framför allt om den stora befrielsen. Det är en stor förebild för Messias befrielse då Jerusalem räddas mot alla odds 701. Det är också en obegripligt stor sak att Kores blir en befriare, en hedning blir en befriare. Och att han intar Babel, han bara får Babel. De går ut och lämnar nycklarna till honom. Och han intar staden, detta mäktiga nybabyloniska eller kaldeiska rike som då blir ett medisk-persiskt rike. Men fastän det är så stort och som fantastisk förebild för vad Messias har gjort för oss, så är det i alla fall en blek skugga av den stora befrielsen. Från döden, från helvetet, från djävulen, från Babel. Och så förutsägs i detalj hur denna befrielse ska gå till. I kapitel 42, 49, 50 och 53 och 61. Detaljerade messianska profetior. Och den som är tydligast, det är den som Jesaja satt precis i mitten på kapitel 40 till och med 66. Och i mitten av denna mitt så står just det ni har läst. Han var genomborrad för våra synders skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blev det botat för oss. En faktor alltså som har gjort att man har velat flytta Jesaja 40 till med 66 till senare tider är att man har tänkt på förödelsen genom Nebukadnessar och hans deportationer när det här i Jesajas egen tid är denna stora ödeläggelse och deportation. Jesaja talar om vad som har skett och ni kan se det och så säger han, nu talar jag om nya ting. Och så berättar han om att faktiskt kommer inte det kaldeiska Babel att vara någon räddning. Det trodde ju Hiskia. Han hade ju varit sjuk. Och när Marduk Apalidinna den andre, som var kaldé, och som inte tyckte om det här att assyrierna hade lagt beslag på Babel och gjort sig till Babels kung. Så han gjorde uppror gång på gång och fördrevs och misslyckades. Men nu gör han, när Sanheribs företrädare har dött, göra nya försök och misslyckas. Men när han får höra om vad som händer och hur Hiskia blir, så tänkte han kanske Hiskia blir en bra allierad på västsidan, för han hade Elam som allierad på östsidan. Så kan vi i en allians ändå klara av Sanherib och störta honom. Och så sänder han ombudsmän eller sändebud till Hiskia i Jerusalem. Och först tar han presenter och vill gratulera att han har blivit frisk igen. Och ni minns ju, genom ett under så blev Hiskia frisk. Men Gud sa, du får 15 år till. Och Hiskia, han säger, ja, det är ju bra då att det här som ska hända inte händer i min tid. Men han tar emot Marduk Apalidinas sändebud, tar in dem i Jerusalem, visar dem alla skatterna, allting, och får domen genom Jesaja. Att du har visat allt, men allt det här kommer att föras bort genom kaldéerna. Och hela Jesaja från och med kapitel 28, 29, 30, 31 handlar om detta. Lita på Herren. Lita på hans löfte. Ha den trygghet hos honom. Far inte ner till Egypten för att bli starkare. Och för att den vägen stå emot assyrierna. Och nu gör man i alla fall samma sak. Litar man på Marduk och Apalidina, kaldéerna. Om kaldéerna nu vinner över Sanherib, då blir det bra. Så Hiskia är inblandad i allianser för att på det sättet störta, bli av med den assyriska ockupationen. Och man förstår ju i och för sig att man ville bli av med denne invadör och allt detta som assyrierna ställde till. Men det skulle inte gå till på det viset. Vi skulle inte göra kött till vår arm, som det kan stå på ett ställe. Men det glömmer man, och så litar han på kaldéerna. Och då säger Herren genom Jesaja, se dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. Det är domsordet. Hela Jesaja är pendling så här, dom och frälsning, synd och nåd. Dom genom lagen och befrielse genom evangelium. Om och om igen. Och det har inte bibelkritikerna heller förstått. Så när det första kapitlet talar så mycket om dom, så mitt i eländet med den svåra synden, så säger Herren, kom låt oss gå till rätta med varann. Om era synder än är blodröda ska det bli snövita. Om de är röda som scharlakan ska det bli vita som ull. Kommer evangelium. Men om man inte förstått att här ges lag och evangelium, precis vad vi behöver hela tiden, lag och evangelium, så säger man med bibelkritiken, nej men det här kan inte vara evangelium, det kan inte betyda vad det står. Och så gör man om det, till exempel i Bibel 2000 där det står, om era synder är blodröda, tror ni då att de kan bli snövita? Nej, blir ju svaret. Om de är röda som scharlakan, inbillar ni då att de ska bli vita som ull? Aldrig i livet. Och då får man det till lag. Och då tycker man att det stämmer. Men det är det renaste evangeliet och så är det hela tiden. Och när nu lagens ord har kommit här i slutet på kapitel 39 så kommer omedelbart evangelium med en gång. Därefter, trösta, trösta mitt folk, säger Gud. Tala till Jerusalems hjärta eller tala ljuvligt till Jerusalem. Predika för det att dess vedermöda är slut, dess missgärning är försonad. De har fått upp bält av Herrens hand för alla synd. Lag och evangelium. När vi läser i handskrifter om Jesaja-rullen så är det inget uppehåll mellan 39 och 40. Så att man liksom, här är en bok för sig och sen kommer den andra Jesaja från 40. Utan längst ner i kolumnen har man kommit till sista orden på kapitel 39. Och sen kör man direkt med kapitel 40, fast det är nästan inget utrymme kvar där nere. Markerar hur det hör ihop. Och man ska alltså, menar jag, se Jesaja 40 och följande i sitt sammanhang. I sitt jesajanska sammanhang, mot bakgrund av vad som har hänt och vad som har profeterats om precis innan. Dessutom kan man ju säga om den här tanken på tre jesajor, att det går inte att sätta en gräns mellan kapitel 55 och 56. Kapitel 40 till 66 är helt symmetriskt komponerat. Det är Jesajas förkunnelse efter år 701. Mot bakgrund av folkets situation och mot bakgrund av löftet om en befrielse. Och då är det indelat i exakt lika stora delar, i tre delar. Tre är ju fullkomligt, för då finns det alltid en mitt, del två är alltid i mitten. Och de tre delarna är 40 till och med 48 och 49 till och med 57. Det går inte att dra en gräns mellan 55 och 56, utan 49 till och med 57 och den sista delen 58 till och med 66. Och var och en av de här tre delarna i sin tur är indelat i tre delar. Den första där, 40 till och med 48, är exakt i lika delar 40 till och med 42, 43 till och med 45, 46 till och med 48. Och samma sak med nästa del, också i tre delar. Och i den tredje delen som hamnar då i mitten är 52 till och med 54. Och den har en exakt mitt. Och det är det vi brukar kalla för Jesaja 53. Som bara den delen i hela Jesaja har exakt 5 lika stora delar. Annars är det 3 hela tiden. Men just den som är centrum av centrum av centrum, det som är centrum i vår tro, Kristi gottgörelse för oss, det har exakt 5 lika stora delar. Så det börjar med 52, 13 till och med 15. Det är del 1. Sen kommer 53, 1 till 3. Det är delen 2. Sen kommer mittdelen som är 53, 4 till och med 6. Och mitten på det så är det han blev genomborrad för våra synders skull. Och sen kommer 57 till och med 59. Och så den sista 50-delen är då 10 till 12. 53, 10 till 12. Så det är helt otroligt. Jag liksom skakar nästan av vrede när jag ser hur man misshandlar Jesaja-boken. Och går ut och säger att det är så självklart att här kan vi inte lita på Jesaja, att det är Jesaja. För det säger han ju. Detta är vad Jesaja, Amots son, har skådat, har sett. Detta är vad som har uppenbarats för honom. Detta är hans video. Nej, det ska vara 3 Jesajor eller 23 Jesajor. Men det håller inte. Om det nu vore så att det var en andra och en tredje Jesaja också, varför finns det inga vittnesbörd om det? Varför finns det inga handskrifter? Gräv och leta, du hittar ingen tredje Jesaja eller någon andra Jesaja. Finns inte. Och ändå så är det här så självklart, det är till 99% säkert kan man ibland säga. När lika lite som man hittar någon andra eller tredje Jesaja hittar man heller de här källskrifterna som man påstår finns bakom Moseböckerna. Man frånkänner ju Moseböckerna. Och så säger man att det har kommit till långt, långt efter Mose tid. Redigerat samman 1000 år efter Mose. Och då har man redigerat ihop det man kallar för javistiskt material och elohistiskt material och P-material. P som i prästkodex. Och vad hör till vad då? Ja, om det räknas upp hur man ska offra, hur många hin det ska vara av det, hur många gera det ska vara av det, hur många lamm som det ska vara av det. Det är typiskt präster. De har ingenting att göra. De får hämta bara sin lön och så sen sitter de och räknar lamm och oxar och får och allt möjligt sådär detalj. Så det är P och det kom till först i efterexilisk tid. Då hade man inget annat att göra. Så det är mycket sent. Det är alldeles slutstadiet av Moseböckernas tillblivelse. Ja, om det står att Gud kom gående i lustgården vid aftonbrisen. Ja, det är så naivt så det måste vara någon barnslig typ tidigt. Det är jag visste. Han var så där barnslig. Så det är nog material från cirka 900. Det är bland det tidigare materialet. Utvecklingen har inte gått så långt än. Och sen har vi elohistiskt material. Det är de som om Gud framförallt använder ordet Elohim som betyder Gud. Och då säger man det där det står Elohim, då är det en källa. Och när det står Adonai eller JHVH, då är det en annan källa. Och när det står Adonai Elohim, Herren Gud, som alltså betonar att den Elohim betyder den mäktige, den starke, och säger att och Adonai, JHVH, det betyder han som är så god så att han räddar oss helt oförtjänt. Fast vi inte har förtjänat det, så räddar han oss. Det är JHVH, det är Herren. Och så säger ja, Herren som är så god, det är ingen annan än den mäktige. Och när frälsaren förutsägs i Jesaja 9, bäst jag läser det, det förutsägs ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Så står vem är han då? Han är under. Rådgivare. Mäktig Gud. Evig fader. Fridsförste. Mäktig Gud, vem är det? Det här är en Sebot. Det är Elohim. Han är mäktig Gud och i 10:e kapitlet så står det uttryckligen om honom. En kvarleva ska vända om, en kvarleva av Jakob till mäktig Gud. Och då säger man, ja, det är ju Herren Sebaot. Ja, men det här barnet i krubban som ska födas. Ja, det är mäktig Gud. Det står ju. Han är Elohim, han är mäktig Gud. Och det är ju en grundbult i den kristna tron som man angriper när man förnekar att människosonen, människan född av människa, av en jungfru i Davids hus, av Davids stam, han är samtidigt mäktig Gud. Han är mäktig Gud. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Vem kan förlåta synder? Jag kan bara Gud, han hädar. Nej, men han var mäktig Gud, så han kan förlåta synder. Ja, men det kan vi inte tro. Nej, men ser ni den här lame mannen? Jag säger det, ta din bår och gå. Det kunde de se. Vem kan göra det? För att ni ska förstå att människosonen har makt att förlåta synder, det vill säga att han är mäktig Gud, så säger jag till lame, stå upp, ta din säng och gå. Förstår du så tydligt det? Det här med tre Jesajor, eller att slå sönder Jesaja-boken, det är alltså en katastrof mot Guds ord. Man har ibland sagt att Jesaja är på något vis som gamla förbundets Johannes evangelium, och det skulle man kunna säga. Tänk vilken fantastisk bok. Och när vi får en så fantastisk gåva, ja, då tolkar man och utlägger och slår sönder så att man förstör gåvan. Och man måste tänka, här står det så här, de där kapitlen som jag försökt att skriva en avhandling om, så börjar det, kapitel 13, med orden, då profetia om Babel som Jesaja, Amos son, skådade. Och så, det är lögn, det här har inte han skådat. Det har kommit till mycket senare, det var utgångspunkten. Och det jag fick ta itu med för att undersöka, och då och försöka undersöka, vad står det i texten? Kan man se av språket att det här är så helt annorlunda, att det knappast är Jesajas språk? Så visar det att det var exakt Jesajas språk. Kan man se av innehållet att det är helt andra tankar till ett annat budskap än i övrigt, så att det därför den här, nej, gick inte heller. Och då fanns det bara ett kriterium till, det historiska. Kan man se att här förutsägs en historia som hände långt senare? Ja, det hade man ju menat, för det stod ju Babels kung, och det var ju långt senare om man tänker på kalderkungarna. Och så visade det sig att Assyrikungen var Babels kung. Och det ser man till och med i Gamla testamentet, att när assyrierna vid nyårsfesten tog han in i Babel för att markera, nu är jag Babels kung, det är jag som är Babels kung, så tog han sig ett andra namn, ett särskilt tronamn. Så när Tiglat-Pileser 729 tog han in, så tar han namnet Polo på babyloniska, eller på assyriska, akkadiska, Polo. Ja, men det står på två ställen i Gamla testamentet. Och på ett av ställena här då, när man har översatt, då har man inte förstått att det är samma person. Polo, det blir på hebreiska då bara pol. Kom ihåg, när det står u på hebreiska, så säg inte pul helst, utan säg pol. Sådär. Och när ni läser om att Aaron dog på berget Hor, stav H-O-R, så säg inte hor, det är något annat. Utan när det är o i hebreiska namn, så uttalas som å. Och när det är u, uttalas som o. Och denne, när det står om Tiglat-Pileser, att han är alltså ingen mindre än en pol, så står det i den hebreiska texten om Tiglat-Pilesers ande och pols ande. Och de har trott att det är två olika personer. Men och kan användas explikativt i hebreiska, till och med i svenska. När vi säger, jag är en stor syndare, jag är värd helvetet och den eviga fördömelsen, om du skulle så döma mig som mina synder har förtjänat, då menar jag inte att jag dels värd helvetet och dels den eviga fördömelsen, att det är två olika saker, utan det är ju samma sak och är explikativt. Jag är värd helvetet, det vill säga den eviga fördömelsen. Och så är det också när det då står Tiglat-Pilesers ande och Pols ande. Tiglat-Pilesers ande, det vill säga Babelkungen Pols ande. Samma person. Och där nämns han under sitt babyloniska namn. Ja, det här var några glimtar i all hast om vad man kan få ut av Jesaja. Det är 66 kapitel och det skulle ta många dagar om vi skulle gå igenom allt sammans. Men det är en förmån att få läsa Jesaja oavkortat, inte sönderstyckat och i sitt sammanhang. Amen.